välkomna till Sportbladets fotbollspodd där vi idag lägger fullt fokus på allsvenskan och då framförallt den högaktuella guldstriden. Jag heter Amanda Fredin och med mig i dagens podd har jag Robert Laul och Oskar Månsson. Välkomna!
Tackar!
Tack så mycket!
Lite senare i programmet så ringer vi dessutom upp Petra Thorén nere i Göteborg. Men grabbar, hur är er form den här veckan? Vad har gjort er glada?
Det är faktiskt mycket glädje den här veckan. Jag noterade ju här att Miroslav Klose, den här fantastiska människa, gör ett mål mot Napoli för sitt Lazio med handen. Målet godkänns, men han erkänner att han har gjort det med handen och målet döms bort. Han får en varning och nu hyllas han över fotbollsvärlden för detta. Det är inte första gången han gör det. Jag menar, om man beundrar den här människan tidigare så togs det ju ytterligare ett steg. Jag är väldigt glad att jag har satsat allt mitt krut, idolkrut, på just Miroslav Klose när man ser det här hända. Så att det är mycket glädje.
För er som inte känner till det så älskar ju Robert Laul tyskar och framförallt då Klose. Oskar, vad har gjort dig lycklig?
Det finns någonting som har gjort mig djupt och innerligt lycklig den här veckan. Och det är att min kollega här, Robert, har blivit utnämnd till Sveriges sämst klädda man av tidningen Café. Vilket det känns så stort att få sitta här med Sveriges sämst klädda man och bara suga in inspirationen.
Nu är det här en poddradio då kanske ser ju inte ni hur vi ser ut här, men det kan ju tilläggas
att den som
levererade denna okamratliga sågningen, och han sitter ju alltså med ett par nyinköpta skor som ser ut som den amerikanska flaggan, så att jag vet inte om det var rätt man att uttala sig.
Oh, det haglar redan i podcasten. Jag tycker vi ger oss in på det vi ska snacka om, alltså allsvenskan. Igår så drabbade ju två av de fyra toppkandidaterna samman, alltså AIK tog emot Elfsborg. 1-1 slutade det och ni var båda på plats. Vad är er analys av den här händelserika matchen?
Att det var första gången i år i den här guldstriden som man liksom fick känslan att oj jävlar, det här var ett toppmöte i guldstriden. Varenda liten detalj i matchen, varenda liten duell fick liksom publiken att reagera, spelarna reagera, ledarna på bänken flög upp. Det var alltså en sån anspänning och en sån intensitet som gjorde det till en fastastisk upplevelse. Och fastän det var en sån betydelsefull och tuff match med derbykaraktär kan man säga, så lyckades ändå spelarna behålla en ganska hög kvalitet så att, i själva spelet då. Så att det var en häftig fotbollsupplevelse.
Var det en tabbe från Majstorovic där vid 1-0?
Det var det definitivt. Han hade gott om tid att antingen bara spela ut bollen till hörna eller skicka den utanför sidlinjen. Till
rensa den åt helvete helt enkelt.
Rensa den, put it on Rosehead, som man säger i England, hade han kunnat göra. Och det har jag tänkt en del på Majstorovic där. Intressant, för han kommer in som ett stort namn, kanske det största nyförvärvet den här säsongen. Men det känns som AIK kortsiktigt åtminstone har köpt sig lite problem där. För att de hade ett mittbackspar, Niklas Backman, Per Karlsson, som funkar utmärkt ihop, som är i bra form, även om Backman nu gjorde en Sverige-match senast. Men som ett beprövat, gediget mittbackspar som funkar fint i allsvenskan. Jo, men nu var de tvungna att plocka in Majstorovic i derbyt mot Djurgården där de hade Niklas Backman avstängd. Och då tog de in honom ganska tidigt. Han kommer tillbaka från 7 månaders korsbandsskada. Timingen sitter inte riktigt där. Han är kanske inte redo att gå in i den här typen av matcher. Men samtidigt då med Majstorovic, dels hans självbild och dels hans status, kan man inte plocka bort honom igen, för att då hade man fått nya problem. Det bästa hade ju varit om man väntat med Majstorovic, låtit honom spela in sig i reservlag och så vidare och hitta den här tajmingen då igen. Men där har AIK ett stort problem då, vilket illustrerades då med den här missen i matchen igår, liksom i matchen mot Napoli till exempel, där han var snett på det ett par gånger.
Majstorovic självbild, hur ser den ut då?
Den är ju grandios, eller vad som man brukar säga. Men han kommer ju hem och med den här givna föreställningen. Okej, han är chefen, han kommer hem och ska dominera. Han satsar absolut på att spela VM om 2 år, trots att han är 35 år gammal redan nu. Så han tycker ju själv att han håller den här statusen, och det är möjligt att han gör det, fast inte just nu.
Han har ju den här attityden då som många stora spelare har, eller man ska säga. Man kan jämföra med hans kompisgäng i landslaget då. Jag menar, Olof Mellberg har gjort fantastiska insatser för det svenska landslaget, men han har gjort ett par liksom, eftersom han har varit mittback i många år, ett par grodor också. Han tog med hand mot Kroatien och blev en straff där och allt vad det nu är, men jag har aldrig någonsin hört Olof Mellberg liksom antyda ett självkritiskt ord, utan när efteråt när de har gjort sina tavlor, han och Zlatan, om Zlatan har gjort någon miss eller så, då kommer de ut till journalisterna och hur mycket frågor de än får det, så liksom de bara, det liksom bara rinner av dem. Det är som att hälla vatten på en gås, eller vad uttrycket är. Och Majstorovic är ju precis likadan. Han skulle aldrig ta på sig att han har gjort ett fel i det här läget, fastän det är helt uppenbart i matchen mot Elfsborg att eftersom han inte är, som Oskar var inne på, uppe i 100%, han är liksom vare sig mentalt eller liksom kroppsligt, så blir han lite för seg i den här situationen. När Niklas Hult skjuter från kanten, då är alltså målskytten Viktor Claesson är 5 meter bakom honom, och returen kommer, ändå är Claesson före Majstorovic på returen. Och det är ett typiskt liksom exempel på en spelare som inte är i topptrim. Så du har helt rätt, Oskar. De skulle givetvis ha väntat med honom tills han är 100%. Nu blev det inte så, och AIK har därför haft i de 4 senaste matcherna, även om man höll nollan mot Djurgården, problem med försvarsspelet som helhet. Alltså det är inte bara Majstorovic fel där, men när man har bara liksom röra på det, så är det inte det här, den här liksom kompakta muren som AIK var under hela våren, var under hela förra året egentligen. Alltså det har de tappat, och det gäller det att de hittar tillbaka till, för nu har de ett ganska besvärligt läge i guldstriden.
Sen ska man komma ihåg att det är inte bara det att han har 7 månaders skadefrånvaro, utan det är just en korsbandsskada också då som han kommer tillbaka från, och det är jävligt bökigt att hitta den här, alltså den här instinkten som man har normalt som fotbollsspelare, den blir man av, för det infinner sig ett litet tvivel. Själv drog jag korsbandet när jag var 16.
Jag har fortfarande inte kommit tillbaka.
Och jag har absolut inte kommit tillbaka sen dess. Liksom.
Och då är du ändå 42 nu. Alltså, nej, men jag menar, det är klart att det här blir ett problem för dem i guldstriden. Att vara så många poäng efter, och så har man det här över sig också.
Du kanske också inte har lika grandios självbild då, som
jag. Min självbild var ju grandios. Med tanke på att när jag var 14 eller 15 år gammal så spelade jag ju med Zlatan i något litet sammanhang.
Den har man inte hört förut.
Fick du sagt det för 20 gånger?
Jag brukar.
För nytillkomna lyssnare, som det heter, så har Oskar Månsson spelat med Zlatan, kan du säga, Amanda?
Ja, vi säger så. Jag tänkte vi går vidare. För om vi kollar då på kvitteringsmålet igår, Lorentzons mål. Det var ett av de hårdaste skotten en AIK har skjutit på Råsunda på 75 år, sa i varje fall Lasse Granqvist. Håller ni med?
Jag gillar Lasse Granqvist jättemycket, men jag ifrågasätter hans närminne. För att man behöver inte backa särskilt långt den här säsongen. Det är alltså AIK GIF Sundsvall på Råsunda, när Alexander Milosevic får bollen i mittcirkeln. Alltså, vad snackar vi? 40-45 meter liksom. Ja. Och få på en sån pärla i Oskar Berglunds högra kryss. Jag skulle vilja säga att det skottet är ungefär 75 gånger hårdare än Martin Lorentzons. Så att Lasse Granqvist får nog liksom börja se över vad han minns och inte minns.
Jag tror hans sympati att få AIK lös igenom det. Han kan bli lite för exalterad.
Ja, men då kan han ju fan inte glömma Milosevic skott. För det måste ju vara årets mål i Allsvenskan. Jag kan inte se något som är värre än det. Vissa vill ha det här Ishizaki, det här när han skjuter på
volley
nu från halva plan liksom, när de studsar liksom förbi målvakten, men det tycker jag är mer ett slumpmål på något sätt. Alltså Milosevic ohyggliga kanon, det är inte världens bästa ingripande av målvakten, men man kan heller inte säga att han ska ta den, för att med wobblande bollar och så vidare så var det obehagligt i det här skottet. Ja,
Niklas Backman sa efter matchen att målvakten ser full ut, sa han, vilket var ganska talande. Nej, jag håller med. Det var ju klart att Milosevic skott var dubbelt så hårt, och det finns ju, ja, det finns ju 20 skott till Allsvenskan som är betydligt hårda. Men det var ju ett väldigt fint mål.
Det var ett fint mål, var det. Och den här Lorentzon har ju haft en förmåga att göra extremt mycket viktiga insatser för AIK, viktiga mål och bra prestationer. Han gjorde en väldigt bra match för övrigt. Han hade en svår motståndare mot sig, Niklas Hult då, som ju far förbi varenda högerback i Allsvenskan. Och han får ju förbi Lorentzon ett par gånger, det ska man ju säga. Men vad gjorde Lorentzon då? Jo, först så tacklade han halva axeln och led i första halvlek, och sen tog han resten av axeln i andra halvlek. Och det är också ett sätt att stoppa sin motståndare.
Stefan Ishizaki, han sa att eller han skrev på Twitter, han sågade domaren. Vad säger ni om Martin Hanssons insats igår?
Ja, sådär, det var väl inget, eller sådär, det var faktiskt inget vidare. Han tappade inte matchen helt, det ska man inte säga, men det kändes lite skakigt med gula kort hit och dit, och ja, Anders Svensson borde väl åkt ut egentligen i den här situationen som har diskuterats. Där han först mejar ner Kadikadi på mittplan. Det är förmodligen en varning, kanske inte solklart, men därefter så ger Anders Svensson Martin Hansson ett antal ord och en ironisk applåd som är väldigt tydlig. Och därefter, 30 sekunder senare, så följer han Martin Hansson genom mittcirkeln, att man ser att han fortsätter käfta mot riktigt aggressivt liksom. Så, och där låg ju Anders precis på gränsen.
Man undrar ju vad man tror att man ska tjäna på de här ironiska applåderna.
Man är ju förbannad bara. Man, istället för att skrika rakt ut så kör man liksom lite hånfulla stilen istället.
Men det ligger ju en intressant diskussion i det där, för att folks reaktioner blir så här, ja men Anders han klarar sig för att han är liksom landslagshjälte och har den pondus han har varit med så himla länge och så. Och jag minns att när Henke Larsson spelade i Allsvenskan, så fort han kom tillbaka så blev det direkt den här diskussionen att han hade domarna på sin sida. Han kom undan med saker och ting, någon armbåge här och spelare runt omkring beskrev att han var ett riktigt svin på planen och så här. Men han klarade sig och så. Och jag tror att det ligger en del i det här, men jag tror inte att det är så att domarna har någon tanke att de har för mycket respekt så de inte kan ta upp utvisningen eller det gula kortet. Däremot tror jag att de här är så erfarna, de här spelarna, så att jag tror att de känner lite. Jag tror att Anders, när Martin Hansson ger honom gult kort i slutet av första halvlek här då på Råsunda, då är det den här fjärde Älvsborgsvarningen på en halvlek. Det är rätt många varningar. Anders får en. Han vet att det ska jävligt mycket till att Hansson i det läget drar upp ett till gult kort, fast det kanske är enligt regelboken att han ska göra det, men att göra det i det läget, det händer kanske inte. Jag tror att Anders, de är så erfarna de här spelarna, de vet ungefär, de vet att de kan ligga på gränsen, men de kliver inte så ofta över den gränsen. Ungefär så tycker jag att Henke fungerade i många situationer, och det är därför jag tror att Anders gör den här applåden, för han vet att det ska jävligt mycket till att Hansson i läget då ska dra upp ytterligare ett kort, va?
Jag tror det kan spela viss roll även på andra hållet. Okay. Mycket för att de här spelarna då, som Henke och Anders, jag tror många inbillar sig att de är svärmorsdrömmar så här på planen, men det är de absolut inte.
De är värst av alla.
Ja, de är bland de grisigaste som finns, båda två faktiskt. Nästan bara på gott då, det är väl mycket därför de har kommit dit de har gjort. Men i Anders och Henkes fall så tror jag att dels att de vet vart gränsen går, men också för att domaren känner dem sen så många år tillbaks liksom, så de har haft en dialog och de har käftat mot varandra, men de har också pratat på ett annat sätt. Om det kommer liksom in en så här eldig nykomling och ber någon dra åt helvete spontant liksom, då tror jag att domarna är bara instinktivt, okej, man självklart, här har du ditt andra gula kort. Så där tror jag också att det finns en nyans liksom av fördel som den här typen av spelare har.
Sen finns det en intressant debatt i debatten där om domare, hur det blir liksom diskussioner om domslut och så. Alltså det vanligaste är ju att det är en tveksam handssituation exempelvis i slutet av en match, och så kanske domaren gör fel eller handen är tveksam eller är på gränsen eller ja, hur beslutet ännu blir. Det blir ett himla fokus på den här situationen som egentligen inte är något stort problem, eftersom det är bedömningssituationer och så, men det blir mycket om det i media, det blir mycket diskussioner om det, domarna kan få mycket skit. Medan det man egentligen kanske ska diskutera när det gäller domarna, det är ju Martin Hanssons insats igår, som inte innehåller några klara avgörande misstag. Däremot en enorm liksom nivåskillnad på första halvlek och andra halvlek. Han gör alltså en dålig domarinsats i den matchen, eller en svag domarinsats. Men ur det perspektivet diskuterar man sällan domsluten, utan man diskuterar dem bara när, eller domarinsatserna, man diskuterar dem bara när de bränner till. Man hoppas ju, och jag vet ju att förbundet har ett lite annat sätt att se på det. De betygsätter domarna i en 10-gradig skala, tror jag det är, efter varje match och så vidare. Så att jag kan inte tänka mig att Hanssons betyg var särskilt högt i den här förbundsanalysen då, som görs av domarkontrollanten. Fastän han inte gör några avgörande misstag, men han har alltså en nivåskillnad i halvlekarna som inte är rimlig.
Han ska ligga på typ en trea då kanske, av 10 möjligtvis.
Men vad innebär det då nu att det blir en poäng var i den här matchen? Vad innebär det för tabellen?
Alltså den spontana reaktionen var ju att kryss här, då är Häcken i första hand då, eftersom de leder allsvenskan i egenskapen med minst efter den här omgången. Och Malmö vinnarna när det blir oavgjort mellan de andra två toppkonkurrenterna. Men jag vill ändå utropa Elfsborg kanske redan nu, oavsett hur det går för Häcken och Malmö till den här omgångens vinnare. För att ju mer man tittar på deras spelschema och hur viktig den här poängen var, eller ju mer man tittar på deras spelschema, desto viktigare ser man hur viktigt det var att få den här poängen. De har varit inne i en formsvacka, de får med sig ett kryss, de får med sig en poäng efter en kampinsats. Jag tror att de vände sin formsvacka i med den här matchen, för nu går de in i lättare matcher. De har Örebro, de har Gais, de har Mjällby.
Men nu säger du emot dig själv ju.
Matematikprofessorn
från förra podcasten, om du lyssnar på det.
Det här har absolut ingenting med min matematiska uträkning att göra. Det här är ett faktiskt konstaterande av hur saker och ting ser ut.
Men det ställer din formel lite på kant, hoppas jag.
Alltså, den matematiska analysen går helt enligt plan. Det gör den. Men om man tittar på hur det faktiskt ser ut, så har ju Elfsborg ett jätteläge att utnyttja det här. Därmed inte sagt att jag tror att de kommer göra det, för jag värdesätter ju min matematiska uträkning mycket högre, som då går ut på att jag tror att vi kommer få en renodlad guldfinal mellan AIK och Malmö FF på Råsunda i sista omgången.
Vi tog ju förra veckan upp det här med Pablo Pinares Arches gula kort när han firade vid Bayernklacken. Sen dess har vi ju kunnat se exemplar på målfirande som bestraffas. Men då har det alltså rört sig om mål som firats vid den egna klacken. Ska inte det vara tillåtet ens?
Jo, det är ju hål i huvudet. Alltså, Pablo provocerade ju Hammarby-klacken med en gest och såklart gult kort. Inget att tveka på när man läser reglerna. Tyvärr när man läser reglerna så finns det också ett visst stöd för att ge varningar för överdrivet firande. Det finns till och med uttryckt i detalj vissa delar i regelverket att du får exempelvis inte klättra upp på ett staket ens mot den egna klacken och fira. Och jag är inte exakt klar över anledningen till det, men det är väl att man kanske vill undvika att liksom folkmassor ska komma i rörelse och rusa emot den. Det finns säkert någon tanke, det brukar alltid finnas någon tanke, det är aldrig riktigt så enkelt som man tror i första gången. Men principen i det här att man bestraffar glädje i hål i huvudet, det är helt totalt fel, och det är en fråga som jag vet att pamparna stretar emot nu och tycker att jo, vi ska minsann hålla på det här, men herregud, hur länge kommer de aldrig klara det om det skulle eskalera och det skulle bli massa varningar för firande. Jag skulle inte ägna annat, jag skulle släppa konstgräset direkt och bara skriva om det skulle bildas en opinion, så till slut får de backa det.
De har lite problem där tror jag just nu, för att i domarkåren är man alltid rädda för att man inte statuerar exempel tillräckligt hårt. Och nu när det har dykt upp lite sådana här liknande situationer, då tror de okej, men om vi tummar lite på den regeln så är risken att så flyttas gränsen fram ytterligare lite och då får vi problem. Jag pratade med Bosse Karlsson, vår kära domarbas, om det här nu, och då sa han till exempel att hoppa upp på stängslet, det var liksom absolut förbjudet, det finns inte på frågan att de kommer att ändra det, vilket kan vara lite tråkigt. Men i grunden handlar det mycket om att man ska inte lämna planen, för att då anses det som att man får skjuta spelet, att det tar längre tid och man kan vinna på det helt enkelt. Så alla sådana moment ska de vara liksom vaksamma på. Så på det sättet kan man ju förstå domarna någonstans, men givetvis vill man att de ska använda sitt sunda förnuft hela tiden. Och menar, gör man ett mål, det är ju liksom halva nöjet med att gå på fotboll, det är ju just de här situationerna, och då vill man ju att de ska leva ut det fullständigt. Det är klart som fan att jag vill att spelarna ska kuta ut till sina fans och skrika saker och dansa eller vad de nu gör. Ja, givetvis vill jag det.
Men grejen är också, det blir ju någon slags godtycklighet, eller det blir svårt för spelarna att veta vad gränsen går i med det här, för att det som hände i veckan, det var ju framförallt då mellan AIK, eller mellan IFK Norrköping och AIK, där en målskytt från varje lag får varning för firanden som inte är speciellt överdrivna eller tar speciellt lång tid. Domare i den matchen är Mikael Lärjeus, som innan han blev professionell fotbollsdomare var professionell militär, major eller något sånt. Och jag menar, den här majoren Lärjeus, jag menar, han följer ju regelboken som om det vore liksom Guds heliga skrift. Medans Johannesson i Skånederbyt eller Hansson igår inte har några anmärkningar på firandena, fastän de är ungefär likadana. Så att här bör nu också domarna sätta sig ner och fundera. Ska de nu ha den här meningslösa grejen att de vänder sig mot glädjeyttringar, då får de ju i alla fall allihopa göra det i så fall, och sen får dem att ändra sig. Men nu slår det ju helt totalt olika liksom.
Jag tänkte att vi skulle ta några steg ner och snacka lite om bottenstriden. Om ni fick välja helt fritt, vilka skulle ni helst se lämna allsvenskan? Vilka har varit tråkigast och imponerat minst?
För mig så är det lagen som har tagit minst poäng som ska åka ut. Jag är lite så allergisk mot tråkig, rolig fotbolldiskussion. Jag tycker man kan säga tjusning i att vinna utan att göra en massa mål och så. Bäda fantastiskt. Enda undantaget är väl överhuvudtaget är väl att jag skulle tycka var kul om Hammarby är med i allsvenskan. Så det är tre Stockholmslag. Det blir ytterligare ett derby för jag tror att det skulle gynna det stora intresset. Men annars det jag skicka ner Gais och Örebro för de har varit sämst då.
Jag brukar säga liksom i de här diskussionerna att jag tycker att lag som inte satsar, lag som har en chans att vara i allsvenskan men inte försöker ta tillvara på den, tycker jag kan vara tråkigt när de är uppe. Man behöver lätt peka ut några så, men ingenting inget av de lagen som ligger, nej men jag hävdar liksom inte att det finns något lag nu kanske som är så, men alltså, jag tycker att man generellt kan ha den principen att liksom svensk fotboll ska föras framåt, det görs den genom satsningar, sen ska de inte liksom pantsätta sina ekonomier och så här, men man ska i alla fall ha en väldigt, väldigt tydlig ambition att man ska ha som förening har gjort allting och försökt med allting utanför fotbollen för att skapa drag till sin klubb när man kommer upp till allsvenskan. Det har funnits ett par exempel när väldigt små klubbar har kommit upp och det finns liksom inga sådana tankar för man är helt enkelt för små. Jag kan väl ta mitt eget gamla lag i Chile liksom, som när de gick upp, alltså finns egentligen ingen anledning att de ska spela allsvenskan. Så det är klart att de ska göra det om de klarar det enligt det sportsliga, men ur ett större, mer ideologiskt perspektiv då, så tycker jag att man ska ta Häcken. Jätteliten klubb, ingen publik nästan. De får skit för det. Folk tycker att ja men det här, vad fan, det här är fara för svensk fotboll och bla 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 liksom. De har ingen publik på sina matcher, det är inget drag, så kan det låta från storstadsklubbarna när det går bra för Häcken. Men det här är en förening liksom med en rejäl ekonomi som gör stora satsningar, bygger de modernaste träningsanläggningen och ska bygga en ny arena och så vidare. Det här är ju en liten liksom liten skitklubb, om man får använda det uttrycket, som gjort en fantastisk resa, en imponerande resa. Och då vänds ju det där till liksom beundran och respekt istället.
Men Oskar, du säger ju att du skulle vilja se Bayern i allsvenskan sett till då intresset. Men då säger du ju lite emot dig själv, för i så fall skulle vi ju bara vilja ha storklubbar i allsvenskan sett till intresset.
Det är det som är så spännande.
Hur förklarar du det?
Nej, men det vill man ju någonstans, jag håller väl också med. Men det är lite det jag menar, man vill ha klubbar som satsar. Sen om de är stora eller små, det var lite det jag försökte illustrera med Häcken där. Det är ju en liten skitklubb egentligen, men som satsar och har gjort en lyckosam satsning.
Nej, jag menar mest att generellt så tycker jag så, men just i det fallet så tycker jag att Bayern ska gå upp. Så jag fattar ju själv att jag säger emot mig här, men det kan man ju få göra.
En liten smygbajare från Skåne helt enkelt.
Ja, jag bor på Södermalm faktiskt.
När vi spelar in det här så är det ju torsdag. Och under kvällen så går två av topplagen in i omgång 24. Nämligen då Häcken som tar emot Helsingborg och Malmö som gästas av Blåvitt. Petra Thorén nere i Göteborg har koll på Häcken inför ikväll. Så jag tycker vi tar och ringer upp henne. Ja, Petra, du var ute på Häckens träningsanläggning igår. Hur var stämningen där ute?
Ja, stämningen är otroligt god. Det är ju så att om många är förvånade i Sverige över att Häcken är i den här positionen, så är de själva inte ett dugg förvånade. De har jobbat för det i flera år, de har längtat efter det här och de njuter verkligen av det. Men det var avslappnat, de är glada för att vi är på plats, vilket vi inte är så ofta annars, att det är uppmärksamhet. Jag tror verkligen att de njuter av hela den här situationen.
Vad pratar de själva om att de behöver för nycklar till matchen ikväll mot Helsingborg?
Ja, de vet ju att det är en väldigt svår match. De har vunnit många svåra matcher, men de vet att Helsingborg är ett bra lag och stod upp bra mot Malmö senast. Det Peter Gerhardsson betonade inför matchen där att de får sitt egna passningsspel som är en nyckel i deras spel att fungera. Att de får rörelse, att de får se till att Helsingborgsspelarna får flytta på sig. Sen vet de att det blir en blandning mellan etablerat passningsspel och lite mer omställningsspel än vad de kanske brukar ha, att de är redo att gå i omställningarna så att säga, med sina snabba spelare. Och sen vet jag att han varnade lite för inläggsspelet från Helsingborg, från högerkanten. Så att det talar väl för att Tom Söderberg, som har varit skadad en del och körde sin första träning igår, ändå får spela. Han är en väldigt stark huvudspelare. Så att litet varningstecken, de är redo och de vet att det är ett väldigt, väldigt bra lag som de möter idag.
Hur är stämningen nere i Göteborg då, bland fans och folk på stan, nu när det är Häcken som är i framkant och inte blåvitt?
Ja, den är väl god, framförallt ute på Hisingen då. Nu är folk rätt upprörda över den här tidstarten. Alltså matchen börjar 18.00. Det är ju en svår tid för publiken. Och Häcken har ju ingen stor publik. De kommer ju upp på 4.000 nu ute på Hisingen. Jag tror att supportrarna, Gais supportrar, Blåvitt supportrarna inne i stan däremot, de är nog lite svartsjuka att händelserna och fokus förflyttas över älven. Absolut.
Ja, Petra nämner ju här det här med matchtiderna. Fansen är frustrerade, vad tycker ni? Är det rimligt att lägga en veckomatch klockan 18?
Svår fråga, men jag tycker att man ska ha respekt för TV, om man börjar där, för att de pumpar in en massa pengar i svensk fotboll, som svensk fotboll är absolut beroende av. Men jag köper fullständigt det här uppropet som Helsingborgs supportklubb Kärnan har gjort nu, eftersom vad de vänder sig mot det är att det är två heta matcher den här kvällen. Häcken Helsingborg börjar klockan 18, Malmö FF Blåvitt börjar klockan 20. Anledningen att TV ska kunna sända båda. Det försvårar för Häckensupporterna. De hinner helt enkelt inte upp till Göteborg. De hinner inte se den här matchen live, vilket är det absolut viktigaste svensk fotboll har, att vi har det här supporterengagemanget. Och då har TV roffat åt sig för mycket av kakan. Okej, att man i vissa fall kan gå TVs ärenden med tider och så, men nu drar man det ett steg för långt när man lägger en match klockan 6 och en match klockan 8. I den här frågan så tycker jag faktiskt att supportrarna har rätt. Jag tycker det är bra att de engagerar sig, jag tycker det är bra att de driver debatt. Däremot gillar jag inte bojkotter, som det nu pratas om då, att de ska bojkotta den här matchen. Det brukar inte leda någonstans. De har skrivit ett bra inlägg på sin hemsida. Vi sitter och diskuterar det här. Det kommer bli debatt av det. Man behöver inte bojkotta. Det gjorde Zlatan Ibrahimovic under många år till medierna och det gynnade knappast honom.
Det
gynnar någonting.
Vad borde det på egentligen?
Men jag är inte sån där Månsson. Jag behöver inte saluföra mina duster med Zlatan i tid och tid. Men har jag inte rätt då? Om svårtan?
Jo, jag håller absolut med. Och jag kan inte exakt vilka intäkter det handlar om för TV-sidan, vad det betyder och så här. Men det finns ju också ett, även för TV och själva marknadsvärdet, så finns det också ett långsiktigt perspektiv om med borta supportrar, så att de är jävligt viktiga på en arena. Att det spelar väldigt stor roll om det kommer, vad nu kan skilja, om det kommer 15 Helsingborgs supportrar eller 150 kanske i en sånt här läge, så har det ju ett jättestort egenvärde i sig. Plus att jag tycker det är vardagsmatch och ska spela senare också. Det blir lite skönare känsla att spela.
Uppmaning.
Med sen avsparkstid.
Uppmaningen är från min sida i alla fall, åk dit, upp med era plakat, sjung era sånger, demonstrera på läktaren, väck debatt liksom.
Som sagt så spelar jag också Malmö då mot Blåvitt. De ligger 3 poäng efter ledande Elfsborg. Matematiker Laul, vad betyder en vinst för Malmö ikväll?
Att matematikens tips går enligt plan skulle jag vilja säga. De möter ju, får vi säga, ett bottenlag faktiskt, vilket IFK Göteborg nästan är den här säsongen. Jag har tippade faktiskt den här matchen på min blogg och jag tyckte att det mest logiska resultatet var väl en 2-0 till Malmö FF, även om Malmö nu har en trend där av de senaste, var vi, 3-4 matcherna där de bara gjort ett mål i snitt och sen har tappat Ranegi. Så det är klart att Malmö behöver få fart på sin målproduktion. Det Malmö har fått fart på, kan man säga, vilket syntes väldigt tydligt i derbyt, det är att de har satt sin defensiv på ett intressant sätt. Pontus Jansson är på väg att göra en ny strålande höst. Mycket imponerad av honom, och bredvid honom spelar den här unge Filip Helander då. som var så katastrofalt misslyckad mot Häcken när de fick slut med 5-0 där i våras. Men behärskar alltså ett Skånederby på en glashal matta under full storm och den intensitet. Det här behärskar han liksom. Det är ett stort steg framåt i hans karriär. Så att Malmö har problem, men Malmö verkar ha löst sin defensiv på ett jävligt intressant sätt för framtiden här då.
Oskar, håller du med matematiker Laul?
Vad det gäller Malmö-analysen är absolut det. Men när vi förenklar saker då säger vi att de har en bra defensiv och problem att sätta dit bollen. Men i Malmös fall är det ju precis så. Dels där mittbacksparet, men också att Mikko Albornoz som har gått över som högerback. Det har han precis gjort ett tag nu, men han är ju nästan seriens bästa på position. Otroligt bolltrygg där. Men då i anfallet, då har de fått in Ranti, den nya sydafrikanen som har gjort en hel del lovande insatser och som är farlig. Men han är ju också Malmös enda riktigt vassa vapen framåt. Jag har tjatat om det med Daniel Larsson. Ja, väldigt snabb och bra balans, men som avslutare är han ju allsvenskans sämsta egentligen. Han har gjort 3 mål nu på hela säsongen trots given startplats i ett givet topplag. Så alltså det är både och för Malmö ställ.
Jag tror så här också att som bara slår mig nu när vi sitter och pratar här, att Pekalski är med i truppen. Står det så?
Ja.
Och spelar väl kanske inte från start då, men Erik Friberg gjorde sin absolut också i derbyt och absolut bästa insats på centrala mittfältet. Friberg, Pekalski tillbaka under guldtiden här, upp med Wilton i en anfallsposition tillsammans med Ranti. Då tror jag att Malmö kan få en ganska bra fart på sitt anfallsspel.
Ja, det är intressant.
Vi skickar vidare det som ett tips till Rickard Norling, men det är en klok man så att han säkert redan tänkt på.
Fast å andra sidan då så tror jag att Norling gillar Daniel Larsson väldigt mycket. Alltså han ser den här dimensionen som han har i sitt spel då, som ingen annan har. Även Dana Ranti också en väldigt kvick spelare, men just att Daniel Larsson förenar då ett djupledshot med att vara rätt duktig som targetspelare och vinna en hel del dueller mot motståndarna. Så därför tror jag Norling sätter ett stort värde i en, vilket visar att då, trots att avsluten sett ut som de gjort under väldigt lång tid, så får han bara nya chanser hela tiden.
Jag tackar er, Robert och Oskar, och tack ni som lyssnade. Gå gärna in på vår Facebook-sida Sportbladets fotbollspodd och fortsätt att diskutera där. Vi är tillbaka nästa vecka, hoppas att ni är med oss då också.